Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Polispodden i Lund. Idag ska vi luta oss lite tillbaka och ha ett skönt samtal om filmpoliser, riktiga poliser, avsaknaden av poliser som vabbar och har arbetstidsavtal, timslång avrapportering och att vara regissör till Sveriges Televisions kommande poliserie Tunna blå linjen. Och för det enda målet så har jag ju fått möjlighet att bjuda in en av regissörerna till Tunna blå linjen, Micke Hansson. Hallå!
Tjena, tack!
Hej, välkommen! Och med i podden har jag också dagens sidekick. Det är ju min kollega Linus direkt från ledningscentralen i Malmö. Hallå Linus!
Hej Magnus!
Du är van att prata i radio och jag tänker att du ska sitta lite som fader förrädare, Fångarna på fortet. Var klok och vis och hjälpa mig styra den här poddskutan
framåt. Ja, men det har gått bra hittills. Ja. Vi ska säkert lyckas idag också.
Ja, så bra. Ja, Micke Hansson, du är ju filmregissör till den här Tunna blå linjen. Och vi ska ju prata om det här med poliser på film och poliser i verkligheten. Den här Tunna blå linjen, vi kan börja med det. Vad är det här egentligen?
Ja, Tunna blå linjen är en serie där vi följer 6 olika poliser. I huvudsak kanske 4 karaktärer som är huvudkaraktärer. Där vi följer deras arbete som poliser och även för del av deras privatliv. Vi följer turlag då och ungefär vad som händer under ett år i deras yrkesliv med alla de känslorna som de får bära med sig i sitt arbete, både det som bearbetas och det som bara lagras i hårddisken och som de tar med sig hem. Det handlar väl ytterst om relationer mellan människor. Man skulle kunna säga att det är inte en konventionell sådär polisserie med suspens, även ifall det finns mycket spännande element i serien, så är det mer som ett arbetsplatsdrama. Och det som fick mig att hucka på det är ju liksom, jag har ju bott i Malmö i princip hela mitt liv och säg den Malmöbo, jag bor då mitt i centrum. Säg den Malmöbo som inte liksom har präglats av kriminaliteten och även liksom polisens närvaro i stan. Jag har själv 2 söner och den äldsta, jag tror han spelade väldigt mycket fotboll och i periferin på det fotbollslaget, jag tror säkert att det är 7 personer som har blivit skjutna. 7 unga män. Och jag har själv en kollega vars son blev skjuten. Avrättad. I ett sånt här gangsteruppgörelse. Så naturligtvis så har man både sett liksom från nära håll de här idioterna som håller på med kriminalitet. Man har också sett alla de i kanske den lite yttre ringen som blir lidande och liksom vad som händer med dem. Och jag har säkert själv befunnit mig på i båda lägerna med att liksom fan, man blir frustrerad över liksom, varför kan man inte ta lite hårdare tag och få bukt med den här kriminaliteten? Samtidigt så är man ju inte dummare än så, utan man inser att det är ett samhällsproblem när det liksom kidsen hoppar av skolorna. Det finns väldigt stor tillgång till droger och det finns mycket vapen i Malmö. Ja. Det är inte egentligen svårare ekvation än så. Mm. Ja.
Ja,
så därav så wow, okej. Vi gör en polisserie i Malmö som ska ha en autentisk ton. Ja.
precis. Det här med den autentiska tonen. Där är ju någon som har jobbat fram idén, tänker jag. Och jag tittar på media där och ibland stod det så här när det gjordes intervjuer till produktionen då, så stod det en hommage till spanarna på Hill Street, står det. Berätta om det. Vad spanarna på Hill Street, ja, Linus och du och jag, vi har ju vuxit upp med det. Så, men berätta lite, vad handlar det om liksom? Vad är en hommage förresten?
Ja, men en hommage är ju en hyllning, kan man väl säga. Det är en hyllning till spanarna på Hill Street, och det kommer väl framförallt ifrån Cilla Jackert, som är huvudförfattare, skapare av den här serien. Och faktum var att, jag tror det var 94, först jobbade jag med Bo Widerberg då i Malmö, och sen så gjordes det tvära kastet och flyttade till Stockholm och fick jobb som fotograf på tv-serien Tre Kronor, den här såpan som gick i TV4. Och vem var manusredaktör där, eller blev manusredaktör? Jo, om inte Cilla Jackert. Så vi är ungefär samma ålder. Och ja, men det var ju liksom anledningen att hon nämner spanarna på Hill Street. Det är ju liksom, dels var den ju ganska bred och folklig, men det var ju faktiskt en serie där man fick inblick i, liksom, som hade fokus på själva poliserna och deras liv, och att man följer turlag mer eller mindre. Så det är väl liksom, det är väl den hyllningen då som Cilla menade. Och hon researchade ju ganska länge, och det började genom att hon följde ett Twitterkonto för Söderpolisen. Och sen så bara insåg hon, ja men shit, alltså det händer ju så himla mycket i polisers arbete som är superintressant för allmänheten. Och liksom, hur klarar man hantera alla de situationer som man är med om, och sen så går hem och har ett till synes normalt liv, ett normalt privatliv. Hur fungerar man som människa? Och det var det som växte i henne. Och sedan så träffar hon ju då producenten Martin Persson som, ja men skulle inte det kunna utspela sig i Malmö? Och ja, förutom fotboll så är det väl liksom Malmö ganska känt som en lite halvstökig stad. Och ja, det var det som gjorde att storyn förlades i Malmö. Och vi hade ju då poliskonsult uppe i Stockholm också inledningsvis, Jimmy Enderley, som då också har en bakgrund som skådespelare och är född i Malmö och håller på MFF. Det är mycket viktigt. Så han konsulterade, och sedan så när vi då närmade oss produktion, jag har gjort den här serien tillsammans med två andra kollegor. Dels är det då Sanna Lenken som har gjort de första episoderna och de avslutande episoderna. Sanna Lenken var också den som gjorde piloten som gjorde att hela serien kunde finansieras. Och den gjordes väl för 3 år sedan, tror jag. Och sen så andra kollegan heter Anders Hazelius.
Mm. Men ja, för det är ju, vi blir ju bara serverade på tv liksom. Jag och Linus har ju varit med på inspelningar, och man fattar vad mycket rådande det är i varenda scen där är. Och man bara tänker, hur kommer detta bli något av detta? Eller hur, Linus?
Jo, men precis. Och jag tänker också, hur närmar man sig det här som regissör? Känner du några poliser? Eller, alltså, hur landar man in i vad är rätt och vad är fel? Och...
Ja, alltså, jag gick ju då den otroligt komprimerade kursen, lilla polishögskolan höll jag på att säga. Nej, men under en helg faktiskt på Långholmen. så körde Jimmy liksom, Jimmy Enderle, han körde en workshop där vi liksom fick lära oss lite vad gör liksom, hur fungerar polisarbetet i verkligheten. Och det var ju naturligtvis jättenyttigt. Det var ju saker som vi kunde korrigera i manus direkt. Sen hade ju Silla som författare också researchat ganska mycket och sett hur det fungerade. Men naturligtvis, det är ju så att poliser i olika städer arbetar faktiskt lite olika. Och det behövdes ju då ändras till Malmöpolisens sätt att arbeta. Och ja, om jag känner några poliser. Jag känner ju Ted Eriksson som jag lärde känna under Wallander-tiden. Ja, Ted var aspirerande skådespelare, men han var också personlig assistent till Kenneth Branagh när vi gjorde engelska Wallander-filmerna. Så han känner jag ganska bra, och han hade ju faktiskt ett år i Malmö under själva inspelningen av Tunna blå. Men sen så lärde jag ju känna dig, Linus, och du har ju varit väldigt stor hjälp med att liksom förverkliga manuskriptet, hur det skulle kunna fungera i Malmö och vilka platser. Jag har ju, när man väljer en plats, vi har till exempel en stor nazistdemonstration, så är det ju ofta så att polisen, som ni vet, vill få demonstrationen att ske i en avlägsen yta, höll jag på att säga, men där man kan kontrollera det och där kanske inte ligger så centralt så att det stör andra personer. Som, det blir ju en motsättning för mig som filmregissör, för jag vill ju naturligtvis ha det på en så spännande plats som möjligt, där man känner liksom att det påverkar samhället. Ja, men vi fick ju till en fantastisk, några fantastiska scener utanför Malmö stadshus. Och vi höll ju på och dividerade ganska mycket. Skulle man verkligen tillåta att ha en stor nazistdemonstration framför stadshuset? Ja, i den kontexten som det är ju inte, det är inte helt tydligt från början att det är en nazistdemonstration, utan det är ju då en slags minnesceremoni över en flicka som har dött till följd av kriminaliteten i stan. Och det, ja, jag tycker ändå att det tangerar verkligheten ganska bra, eftersom det är många så här missnöjesgrupper som försöker hitta martyrer och göra till sin egen och dra politiska poäng utav det. Ja, det var lite långt från din fråga.
Men... Ja, men det, jag sitter här bara super igen. Liksom. Gör inte du det, Linus? Blir bara helt hänförd. Jag vet inte riktigt.
Nej, men jag tänker så här också. Det ska vara på riktigt. Men finns det några no-go-zoner när man gör den här typen av film?
Ja, alltså det finns det ju alltid. Jag jobbade ju med Bo Widerberg i början av min karriär, och han myntade ju uttrycket liv till varje pris. Och ja, men man vill ju liksom skaka liv i scener och i det skrivna materialet. För det är ju helt klart så att ett manuskript är bokstäver på ett papper eller på en dataskärm. Och när det ska komma till liv så ska det ju liksom bli kött och blod, och det ska bli känslor. Men naturligtvis, det får ju inte ske på bekostnad av att någon människa far illa eller blir väldigt sådär trakasserad i efterhand. Jag får verkligen hoppas att de som spelade nazister i serien inte kommer att bli få några repressalier för det. Det är ju alltid så där svårt när någon spelar en udda eller und karaktär, så finns det ju faktiskt människor här ute som har svårt att skilja på verklighet och fiktion.
Men inte Tre Kronor där som Per Ragnar var någon, eller det var Skilda Världar kanske?
Nej, det stämmer. Per Ragnar var ju...
Han var väl en und sektledare?
Ja, han blev ju det så småningom. Först var han ju bara lite sådär hustrumisshandlare. Men han blev ju sektledare, absolut.
Ja, så jag tänker att... ja, om man... ja, tappar jag det här. Men det är det jag menar. Där finns ju många i filmkarriärens gång som har ju fått mycket skit. Liksom, att folk kan inte ta det där liksom, mellan fiction och... Men det är ju självfallet, man sugs ju in när man tittar på film. Det är ju därför man tittar på det eller tv-serier, för man vill ju komma bort från sitt eget liv en stund.
Ja, lite så här,
och bli underhållen så. Du, Linus, jag tänkte, du och jag har ju varit med i serien. Vi har ju ansökt om så kallad bisyssla, som man gör då. Jag har ju mest faktiskt varit statist, och du har ju både varit bakom kameran och tittat lite på manuset.
Det stämmer. Och någonting som har varit väldigt påtagligt vid inspelningen, det är ju att regissören har velat ha det precis som det är på riktigt. Är det handske på, är det handske av? Har man blåljus på här? Eller, alltså de här små nyanserna. Och det är ju det som jag tror kommer att göra den här serien så bred. För att det finns ju vissa poliserier som säkert både du och jag kan se när man håller på att sätta kaffe till fel strupe. Ja, men sluta, så gör man inte sådär. Men här har man fäst så mycket detaljer och så. Så att jag tror att jag tror det kommer att bli riktigt, riktigt bra.
Sen får man ändå säga att den procenten poliser som tittar, av alla som egentligen tittar på den här serien, det är ju promille egentligen. Så att ja. Det är ju så. Men det är alltid kul att se när någonting är välproducerat. Så jag vet ju själv att jag hade ju lite svårt med det här när de såg ut som korvgubbar med båtmössan. Jag fick ju rätta till det där emellanåt, så för att det sitter lite fel. Liksom. Det är inte det där stuket.
Mm.
Det är ju de där små grejerna ju, Micke. Så. Men när du står bakom kameran där, vad är det de vill ha reda på rent konkret?
Ja, men det är ju hur hade man gjort, vad hade man sagt, vad fipplar man med sitt block, eller alltså hur gör man på riktigt? Det ska vara business as usual. Det får liksom inte bli för filmigt, utan det ska verkligen vara som det är.
Mm.
Så att det har ju handlat mycket om det, och vad hade man sagt här, och vad får man lov att göra, vad hade en polis gjort?
Okej. Men Micke, är det någonting där som det har inte funkat med några skådisar här? Jag vet inte riktigt hur löser. Har det varit dubbel och gått att lösa?
Ja, men jag tycker vi har fått fantastiskt hjälp och stöd från Linus och även några andra kollegor som har varit med och konsulterat. Sen är det ju alltid så att det är klart att man vill tillhandahålla så här ska en polis göra. Det här är this is the right thing to do. Men vi är ju ändå människor. Alltså jag som regissör gör ju inte alla beslut jag tar är ju inte sådär wow, det var verkligen det är precis så man ska göra enligt filmskolan eller ja, enligt normen. Det är ju så, människor gör fel, och det är ju också intressant liksom när man kommer på det där och göra fel, så måste man göra fel på ett trovärdigt sätt liksom. Hur alla människor, alla yrkesgrupper är ju blir ju trötta, frustrerade, och då liksom, ja men då försöker man ju fuska och lata sig. Så då har jag varit lite intresserad av, okej, vad finns det för kryphål? Hur kan man fuska? Ja men inbilla inte mig att poliskåren skulle vara bättre människor än alla andra människor. Man fuskar i alla branscher på något vis, i vissa situationer. Sen så får det ju inte vara graverande. Det får i alla fall inte vara graverande i ett tv-drama utan att det får konsekvenser.
Nej, men och sen tänker jag också, alltså en arbetsdag för en polis i yttre tjänst, det spänner ju över ett sånt oerhört stort register. Det kan vara lite sorg, det kan vara lite att man blir förbannad. Och jag menar, vilken människa orkar jobba ett helt år utan någon gång tappa det? Att bara, nej, nu är det bra.
Mm.
Och man säger kanske det där som man inte borde ha gjort eller så. Någon gång, det kommer att hända. Och det har man ju också velat få med och fånga i något avsnitt. Att nej, men ibland så bara räcker det.
Mm.
Nu är det ridå.
Ja, men, och det är ju det som är intressant att förstå. Att, liksom, att det inte blir någon välpolerad reklamfilm liksom, sådär, och så här fungerar det. Utan för det känns ju i mina ögon som det är ett extremt tufft jobb bitvis att vara polis. Alltså det kräver verkligen rätt människor. Och sen är det kanske så att man har olika perioder i sin karriär, och man är på olika platser och man kanske inte orkar stå i stridens hetta eller patrullera de värsta ställena i för långa perioder. Och sen också liksom det kollegiala med att om någon kollega tappar det lite så steppar liksom kollegorna fram och ja men ta det lugnt och så jag tar den här situationen. Och det tycker jag också är fint att se.
Mm.
Relationerna.
Och där kommer ju, där blir det lite roligt, för där kommer ju det här med den tunna blå linjen, vad det faktiskt står för. Just i det sammanhanget. Att,
ja.
För de som inte vet att den tunna blå linjen, den symboliserar ju den här hårfina gränsen mellan det onda och allmänheten. Det är den tunna linjen som håller ställningarna och skiljer dem båda åt.
Ja.
Det är lite som ordning och kaos. Det är väl som en filminspelning, Micke?
Ja, men det är ju det. Och där är det ju också med en filminspelning. Liksom. Om det blir för mycket ordning, ja, men då blir det lite tråkigt. Alltså, det får gärna vara ordning bakom kameran och i produktionsleden. Men liksom framför kameran så är det ju det där. Liksom, man vill ju gärna skaka lite liv i det.
Mm.
Jag kommer att tänka på när jag jobbade som assistent då på Lust och Fägring Stor, så kom Bo Widerberg och bara så samlade han liksom vi som var lite yngre i teamet då. Så ja, kom in här, och så stängde han så. Jo, nu är det så här. Vi ska göra en annan film. Men ni får inte säga det till någon. För de andra är fan bara intresserade av pengar och att det ska bli snyggt och på ett speciellt sätt. Men ni är filmens salt. Så nu ska vi göra en helt annan film. Så om du kan fixa en apa och du fixar en kvart och brännvin och du fixar en kamera. Ja, och så blev det också att vi började göra en grunden till någon dokumentär om hans pappa Arvid. Och till slut så undrar ju producenten, vad fan är ni borta från, vad håller ni på med? Så ja, nej, Busse han tvingar oss att göra en annan film. Okej. Okay. Ja, sen var det väl slut med det roliga. Men med det sagt så vill jag ändå säga att det är viktigt liksom att det finns lite högt i tak, att det finns både liksom att man lägger ganska mycket kraft bakom att skildra människorna som riktiga människor. Och Ja, men eftersom jag ändå har gått rätt många år på Malmös gator så har man ju träffat en och annan härlig karaktär. Och det vill man ju gärna få med i mötena som i de poliserna möter.
Ja, du, det här måste jag ju bara berätta om. Ju. Du vet, när jag träffade dig första gången, det var ju faktiskt 2001 eller något sånt där, i början på... I samband med filminspelning på Mannen som log. Där var jag i min första statistroll, tror jag, efter det här femte kvinnan då. Och då och du var så skön där, för du sa det, ja men den här polisen, statistpolisen, han ska tar du på dig de här gula diskhandskarna här så står du och diskar, för det hade väl varit lite kul. Så ja, och jag tyckte det var fantastiskt. Jag glömmer ju aldrig det. Och jag lyckades ju faktiskt hitta det där klippet när man faktiskt ser den här polisen med gula diskhandskar i den här Mannen som log. Och du hade alltid en bakgrundsstory till alla. Någon sa, ja du har haft problem hemma och ja, frun hon har varit otrogen. Och du är lite nedstämd och du behöver prata lite med den här kollegan. Så står ni där i det hörnet och snackar om det. Det var mycket sånt. Och har du alltid, eller har du fortfarande med dig humorn i ditt skapande?
Ja, men det tror jag man måste ha. Alltså, det är ju så att poliserna åker ju inte iväg på så många munterheter. En och annat tokeri kan det ju vara. Men oftast så är det ju jäkligt deppigt och det är liksom sorgligt, det är våldsamt och ja, men sådär, ganska tunga grejer. Och ja, men av alla dem jag känner är ju liksom, sättet att överleva är ju liksom ändå att ha någon slags humor. Och det är väl det jag tycker också gör att, ja men det finns en realism, så som jag ser på livet liksom, så måste man liksom ha någon slags humor i det hela för att det ska bli intressant att se på. Ja, absolut. Så jo, men det finns kvar i Tunna blå också.
Det är ju inte så där som Peter Stormare, tror jag, gjorde i den här i någon sån rymdfilm. Där satt han upp ett vykort med någon sån dalahäst eller så här, så skulle vara med. Har du också någon sån här, du vill göra någon Carl Sagan liksom i någon produktion?
Nej, men det har jag nog inte, men däremot som nu på slutet så när vi gjorde ljudmix och så fick jag ju göra rätt så många olika röster, så då fick jag göra liksom allt ifrån sura hyresvärdar som telefonröster och ja, lite annat, och det var ju kul.
Det har du också varit med där. Det är massa med ljudproduktion och så ju.
Ja.
Så jag har faktiskt fått vara med där också, ja. På en hörna. Du gjorde också, du har inte bara varit statist så, utan de har använt din röst också i sammanhang.
Jag har lånat ut min röst också till, i den funktionen jag arbetar nu, som från på ledningscentralen då. För det är ju någonting som är väldigt påtagligt för alla poliser i yttre tjänst, att man pratar med radion, man får jobben över radion och ledningscentralen blir ju ens livlina.
Ja, men du har gjort det fantastiskt, måste jag säga. Sen så att du står ut med mig som säger, ja, det måste vara mer spännande och så. Ja, men är du dum i huvudet? Vårt jobb, om vi ska vara proffs, så måste vi hålla oss lugna. Ja, men det blev fan mycket mer spännande om du läser lite mer rafflande sådär.
Men det är ju någonting som vi har diskuterat mycket, det här var verklighet möter fiction.
Ja.
För det blir viktigt såklart. För det ska ju ha, jag menar det är ju som om någon skulle filma oss när vi avrapporterar en grov kvinnofridskränkning, då hade folk dött av tristess. Ingen hade varit vaken när avsnittet är slut. Alltså så är det ju, det tar ju timmavis. Här har det ju såklart fått bra, men korta klipp på det för att det ska bli ett flow.
Mm.
Och såklart, det är ju sånt som inte vi tänker på när vi jobbar, men ska man bygga upp en stämning eller så då måste man ju spänna hanen.
Ja, men det är ju just det, och det är väl kanske där också humorn kan komma in, även ifall det låter liksom groteskt och nämna i samma sammanhang som en avrapp av något brutalt våldsdåd, så är det kanske precis där man behöver någon som går förbi korridoren och slänger något bullrigt skämt sådär liksom. Ja, på något vis. Lite för att imitera livet. Också kanske för att det sorgliga blir ännu sorgligare. För att det sker... Ja, men verkligheten stannar ju inte upp bara för att det sker en massa sorgliga saker.
Nej. Precis. Får man fråga där, skrev ni in någon sån här när man grep någon så fick man gripgodis?
Nej, det har, vi har en gripfest däremot.
Jaha, en gripfest, ja. Mm. det låter ju stort liksom. Ja. Det har jag aldrig fått gå på en.
Ja, och där diskuterade vi, eller jag och min ljudläggare diskuterade ganska mycket. Ja, vad spelar de för musik på den här gripfesten? Ja, men det skulle vara så här, Bruce Springsteen. Ja, men det skulle kanske vara. Men det har vi inte råd med. Så ja, den kan vi glömma direkt. Ja, men ska vi hitta sådär lite Wilmer X-sound? Sådär. Ja, men så blir det lätt sådär liksom... för det köper man från ljudbibliotek. Vi har naturligtvis en kompositör som gör riktig musik, men lite sådär soulmusik som pågår i bakgrunden, det tar man ofta från ljudbibliotek. Ja men ska de ha lite sådär rock, lite sådär traditionellt? Ja, men det blir ju också så jävla fördomsfullt, för det förstärker liksom lite bilden av, ja, men det är vita män och det är lite sådär konservativt. Så ja, men då fick jag den sjuka idén. Ja, men om de har lite gangsterrap i bakgrunden, bara lite sådär svagt. Jag tror inte det är någon som kommer uppfatta det, för att det ligger så himla subtilt, men det var faktiskt det landade i.
Det är kanske det där vykortet då.
Det kanske är vykortet faktiskt. Ja, men det är ju också liksom, man snackar hela tiden om att man får inte vara fördomsfull mot den gruppen, och man får inte förringa det och det. Men detsamma gäller ju mot polisen. Alltså, det är ju inte så. Ni är ju en grupp med väldigt många olika individer, och det finns ju alla olika smakinriktningar.
Ja, jag tänkte ändå förklara det här med gripgodis. Alltså det är ju egentligen att när man griper någon för något brott så, och då är det, då vet man att ja, nu blir det avrapporteringstid. Och för att det ska bli lite bättre, ja. så har man satt till den funktionen just med gripgodis, att då får vi äta godis här under tiden. Då är det mer legitimt.
Okej, vad härligt. Ja. Ja, men vi körde. De fångar några rånare som har gjort ett väpnat rån i centrala Malmö. Och då blir det minsann korvgrillning och det blir prinsesstårta.
Ja, men,
och läsk.
Ja, men det låter ju faktiskt väldigt nära som att det skulle kunna vara. För visst, vi grillar korv och vi är glada i tårta och ja, hela det.
Men om man bygger upp den där, alltså den där festen, det är ju många omständigheter som leder fram till det. Så att det är ju verkligen ett tillfälle att festa. Så att, ja, det hamnar ju rätt, kan jag känna.
Ja. Ja, absolut.
Men du, jag tänkte på en annan sak. Alltså manusmässigt så här, där, såklart man filmar poliser som jobbar i yttre tjänst. De har olika ärenden och ditten och datten, men... Har det varit någon gång när du har tittat på manus, när du ser ett ärende som de ska åka på och bara känns, ja, men kom igen, gör man så på riktigt?
Ja, jo, men det har jag gjort. Några av de scenerna jag åkte kanske bort, som regissör så var jag ju på... en himla massa manusmöten, men manuset skrevs då i 4 versioner. Så version 1 möte, version 2 möte, version 3 möte och sen så blir det då shooting script. Och det är klart att vissa scener försvinner för att man inte riktigt förstår scenens funktion. Och det var också så i 2 av avsnitten så är det några sådana scener som inte har fått plats i den färdiga produktionen. Och det kan väl ha varit då, så här, men är det här verkligen ett polisiärt ärende? Ja, men ibland så blir ni ju inringda på lite märkliga saker. Och då får man ju se till att på något vis driva scenen så där karaktärerna också så här, men är det här ett polisiärt ärende eller ska jag ringa ambulansen? Vad vill ni människor liksom? Vad vill ni ha hjälp med? Eller så blir det ett polisiärt ärende när de upptäcker det ena eller det andra. Jo, men det var en scen där ett äldre par hade blivit drogade. För de har ett barnbarn som bor hemma hos dem. Och barnbarnet är intresserad av droger, som många är i den åldern. Och har då bakat haschmuffins. Och de här muffinsen har då morföräldrarna fikat på till en kopp kaffe. Så de är ganska höga när de ligger där i soffgruppen. Och ja, men och då kan man ju, skulle man kanske ha ringt ambulansen först, men polisen är i alla fall först på plats. Och ja, det här barnbarnet kommer upp i morgonrock och sådär. Ja, men ja.
Men, och så är det ju faktiskt, om inte annat så är det ju väldigt påtagligt när man sitter på ledningscentralen och tar emot allmänhetens samtal som första linjen in till polisen, att det hamnar mycket där. Ibland är det enkelt att döma av det, att fast vet du, det här är inte polisiärt, du får ringa den eller den istället. Men vissa saker är ju lite kluriga och man kanske, ja, men man får kanske skicka en patrull för att döma av det. Är det vårt eller är det någon annans?
Ja.
Så att så där kan det ju mycket väl vara på riktigt.
Ja.
Och ofta så är ju, det är ju lite det som är utmaningen, både man säger på ledningscentralen men även för patrullen, att bilda sig en uppfattning om någonting på väldigt lite information och kanske andrahandsinformation och kanske fragment av information.
Absolut. Och ofta är det ju så att polisen blir ju uthängda i media av journalister som har hela storyn, vet alla fakta. Och så blir de poliserna som hade kanske en halv minut på sig att ta ett viktigt beslut, de blir uthängda för att ni gjorde det här felbeslutet. Och precis som det var något sånt överkalkulerat felbeslut. Och det får vi väl vara med om några gånger.
Någonting jag tänker på också är skådespelarna. De är naturligtvis tränade i mångt och mycket och det mesta. Men jag tänker mig att i den här sortens avsnitt så är det mycket inzoomning på ansiktsuttryck. Mycket nyanser och så. Men hur får man som regissör en skådespelare att se ut så där exakt som man vill?
Men det ligger ju naturligtvis redan i valet av skådespelare. Jag tycker vi har haft en fantastisk cast med skådespelare i Tunna blå linjen. Huvudskådespelarna är fantastiska. Men sen har vi också mixat dem med väldigt många streetcastade amatörer. Och det är klart liksom, om du möter The Real Thing, så då skådespeleri är ju mycket sådär action reaction. Du ska inte göra så himla mycket, utan du ska liksom bara reagera på din omgivning och dina motspelare och vara i stunden. Så det handlar väl liksom om någon slags orkestrering. Och sen är det klart att det är vissa scener där man liksom måste jobba lite djupare med någon skådespelare. Men det har varit en väldigt bra cast. Så ofta är det väl kanske liksom att en skådespelare är ivrig och arbetar, tycker det är så himla kul att utöva sitt yrke och visa sin yrkesskicklighet. Men då kan det ju bara vara liksom en tom blick, tycker jag kanske kan säga mer liksom. Det är inte så att som människa så hinner man ju inte liksom analysera allting i när allting går så snabbt som det gör i verkligheten, utan det är kanske bara liksom att man blir paff eller lite chockad eller
less is more.
Ja.
Mm.
Men det som slog mig när jag var med, det var ju att de gillar ju polisen och hänga med oss.
Ja.
Ja. Alltså de hade alltid frågor om saker och ting och de var lite starstruck på oss. Annars, för jag tänker på de andra produktionerna där med Rolf Lassgård och så, det var lite mer segregerat. De höll sig för sig själva och så, och det köper ju jag. Men det här var stora skillnaden. De ville gärna vara med, utan en, kanske en ny generation av skådisar liksom.
Ja, men det, jag vill nog säga att absolut, det är ju en yngre generation av skådespelare som är kanske intresserade av sina karaktärer på ett annat vis. Sen är det ju hela tonen i den här tv-serien som ska vara mer autentisk. Men anledningen, förutom då att ni är väldigt trevliga personer, så antagligen har de bara sett ta tillfället i akt och nu ska jag göra lite research, för det här undrar jag på liksom, hur ska det här vara och hur ska det vara. Men ibland så är det ju också så att man tar dit en konsult och liksom visar grepp och sådär, alltså det skulle kunna ta det 2 timmar, för skådespelarna älskar liksom att gå upp i det. Och då, någon gång så kan jag vara brysk och bara säga, nej men vad fan liksom, det är ju inte så, om ni kommer och ska göra ett snabbt tillslag och få ner några på marken, det är ju inte så, först tar jag det greppet, sen tar jag det greppet, utan det är liksom en bakvänd anderslövare, sen så ligger de där liksom. Och det är ingenting som man hinner tänka så himla mycket på. Och självklart så finns det ju vissa grepp och vissa grejer som är no go, det gör man inte bara. Men det får inte heller vara förtänkt.
Mm. Men allt det här som du har ju fått till dig nu här, du har ju jobbat på polisserier tidigare, men eftersom det här har varit så mycket fokus på riktigt och så, har du fått mycket, vet du mycket mer om polisen? Har du fått liksom komma in i kärnan?
Alltså det är svårt, och det borde ni svara på bättre, för jag vet ju inte vad kärnan är, alltså jag är ju inte polis och kan inte det, men jag har ju naturligtvis fått inblick och jag tror att publiken kommer att få större förståelse för polisarbete om man följer den här serien. Sen är det är inte sagt att alla kommer älska polisen efter den här serien, men man kommer få en djupare förståelse. Det är väl lite som slår det mig nu, att under den här coronakrisen så är det väldigt många som har blivit engagerade i vårdpersonalen och liksom det stora arbete som de lägger ner. Men det är också för att krisen i sig har liksom synliggjort det stora arbete som de gör. Och jag tror den här serien kan liksom synliggöra det stora arbete som polisen faktiskt bär. Men om jag ställer frågan till dig, vad tror du liksom? Känner du Ni som har varit med, känner ni liksom att, tror ni att ni kommer få en ny syn på ert arbete, eller inte en ny syn bara för att det är en polisserie, men är det någonting som har gjort att ni reflekterar över ert arbete på ett annat sätt?
Ja, men det tycker jag nog. Både jag och Magnus har ju jobbat med social media för polisens räkning, och en sak som vi tidigt kom fram till, det var ju det här att när vi åker hem så känner man, ja, men det har varit en dag på jobbet. Men och skulle man skriva någonting och berätta för folk på sociala medier, så tänkte man gärna att men det måste vara stort, det måste vara någon speciell händelse, bla bla bla. Men vi kom ju rätt så snabbt fram till att alltså det vi gör på vardaglig basis, det är exotiskt för den som inte vet vad vi gör. Alltså det lilla kan vara enormt informativt. Det kan vara humor, det kan vara sorg, det kan vara ditten, det kan vara datten. Men det var ju någonting som vi märkte väldigt tydligt. Och så blev det ju även i diskussionerna med er som regissörer, men även med skådespelarna, att de här aha-upplevelserna får ju i alla fall mig att reagera över att ja, fast ja, det är klart, det finns en annan vinkel på detta också. Alltså, jag tänker, jag hade ett större ärende, till exempel parkeringshuset Färjan bredvid Åhléns. Och det är såklart, varje gång jag parkerar bilen där så tänker jag på det ärendet. Det blir väldigt påtagligt, jag ser bilder. Jag förhåller mig till det. Men det hade man ju inte gjort om man inte hade jobbat med det vi gör. Så att det finns ju många aspekter som kanske inte som vi lever med i yrkesrollen, både ledigtid och i jobbet, men som man inte reflekterar över på det viset. Mm. Och den bilden är kanske svår att förmedla om man förmedlar den inte naturligt, men däremot så blir det påtagligt när någon frågar, ja men hur är det, hur känns det, hur upplever du och hur tänker du och så där, då blir det ju en spegel. Det är klart att då måste man börja fundera själv.
Jag tänker, de här scenerna där som man har fått vara med om, där det är lite jobbigt för dem. De skildrar deras vardag, liksom, polisjobbet kontra då det verkliga livet. Så. Och där tänkte jag också att det är inte alltid jag reflekterar, men någon gång är det ju så att det är någonting som spökar hos en, liksom, när man kommer hem och så. Och det, man kan inte riktigt ta på det alla gånger. Men vi har ju radiobilen som en fantastisk KBT-rum, liksom.
Ja, men det är det.
Där vi pratar med varandra, och hade det inte varit för det, och att man hela tiden har någon som man faktiskt släpper ut sitt hjärta för, eller sitt innersta på de här ärenden man har varit på. Jag tror att det är ju en bidragande orsak till att man orkar, liksom.
Jo, men så är det ju säkert, och det är ju intressant att säga det, för relaterat till en situation specifikt i tv-serien här där alltså vi har uniform och vi har skyddsväst som skyddar oss mot mycket, både fysiskt men också emotionellt. Men de gångerna som ett ärende faktiskt kan ta en, det är ju när det är beröringspunkter som man kan relatera till. Då kryper du innanför västen. Och det finns ju ett par tillfällen där det är fångat väldigt fint i tv-serien. Mm. Och det är en viktig del, för det handlar ju om identiteten som polis.
Mm. För visst är det så att man mellanåt kramar med sina barn lite extra och lite hårdare faktiskt.
Ja, jag tänker en annan grej. Vilken skyddad tillvaro vi bitvis lever i, sådär, film- och tv-fiktionens värld. När vi gjorde de här demonstrationssekvenserna så in the end of the day så blev det liksom en stor gruppkram, de här våldsamma motdemonstranterna och de som spelade nazist och sådär liksom. Ja, men det var ganska, det var skitkul att se liksom. Det blev bara så bisarrt liksom att de hade spelat de här rollerna och sen så liksom så var det ändå sådär. En härlig gruppkram vid dagens slut. Så uppfylld av den lyckan så ja men så gick jag på något ställe och sen så gick jag ganska snabbt hem. Ja men och så kommer det några kids som verkligen var sådär luvtröjekillar som vi hade haft med på demonstrationen. Så min blick stannade kvar lite för länge på dem och jag bara log sådär. Och de bara så här, vad fan glor du på? Ska du ha på käften? Och liksom, då bara känner jag så här, yes, welcome to Malmö. Men alltså det är också så, ja men det finns inga filter liksom. Fiktion är fiktion, men verkligheten är verklighet. Så liksom, ja, du måste vara lite streetwise när du rör dig på gatorna. Men det visar också liksom att vi gör det så verkligt som möjligt, men det är ändå liksom det är ju konstruerat och vi gör det liksom med folk som är medvetna om att det är på låtsas. Vi har haft mycket stenkastning och så, och många ungdomar som då har fått sig ett statistgage och sen för att skrika okvädesord mot polisen och kasta såna här silikonstenar och sådär. Men det är en ganska bizarr situation och liksom instruera. Ja men nu ska ni göra så. Ja men ni vet hur de här killarna brukar göra så. Ja för fan, det vet de direkt.
Men samtidigt så blir det ju också en annan dimension på den här. När man då som polis ska klippa in med rösten och sådär. För att situationen, tänker på ett par situationer där det har blivit så realistiskt. Så att det faktiskt går en kall kåre genom kroppen. Att nu går det nästan på arslet här.
Ja.
Det finns många dimensioner på det.
Ja men det är ju så. Och det är naturligtvis så. Jag vill ju att det ska kännas äkta. Jag vill ju liksom att man ska känna den utsattheten som man faktiskt är liksom när man är i underläge. Man är kanske en eller två poliser och sen så kommer ett helt gäng liksom och kastar sten på en. Det är liksom, det måste vara en fruktansvärd situation. Så det är klart att det ska upplevas hemskt. Men min uppgift på plats är ju ändå liksom, jag vill inte skicka hem liksom ett gäng adrenalinstinna ungdomar som kanske bara det här var skitkul, det här måste vi fortsätta med. Utan man måste ändå få göra det lite med kärlek och med lite glimten i ögat på själva inspelningsplatsen. Det är viktigt att kärleken finns närvarande, hur bisarrt det än låter. Men slutresultatet kommer ju bli jätteobehagligt om vi talar om just de scenerna.
Fiction och verklighet.
Du Linus, minns du då när du och jag var med i en scen där vi stod utanför en byggnad med hjälm och MP5 och skulle bevaka den av någon anledning där. Och då hade det ju produktionsbolaget hyrt hela parkeringsplatsen. Och det var ju en som fick ett tuppjuck för att han inte fick parkera där. Liksom. Där var ju lediga platser.
Men vi stod ju och kokade inombords samtidigt som produktionsfolket, de dialogade med den här människan. Och vi bara, men vad är problemet? Platsen är hyrd. De har betalt pengar för det. Sen om där står en bil eller åtta bilar eller om din Toyota Aygo får plats eller inte. Det är fullständigt ovidkommande. Bara
ja.
Gå!
Ja, så där stod vi och pratade om det, jag och Linus. Ja. Tack snälla för att ni kom och ville liksom bidra till det här med finpoliser och riktiga poliser och ja, allt vad vi har pratat om idag. Ja.
Tack för att jag fick vara med.
Ja. Så när kommer den här tunna blå linjen? När får vi se den på TV?
2021 Jag vet faktiskt inte exakt när den har premiär, men det är först nästa år alltså.
Ja, och går det riktigt bra så kanske det kommer mer.
Så är det ju ofta.
Ja, och då får vi ta tjänstledigt, Linus.
Och jobba in
oss. Ja, jobba in oss där. Så. Men med det sagt så säger vi hej och trevlig sommar. Bra, hej!
Hej!